Jesaja 42. Jag lär mig att prata sidnummer här. Sidan 1063 i de röda biblarna. Jesaja 42. Om du inte har en bibel så vill jag gärna uppmuntra dig att låna en. Det finns där. Vi kommer att titta noga i texten där. Jag kommer att predika utifrån de fyra första verserna. Jag tror jag läser de nio första verserna. Jesaja 42. Se, min tjänare som jag stöder. Min utvalde som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hela folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten, han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har brett ut jorden med allt som växer där. Han som gett liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folken. För att du ska öppna blinda ögon och föra ut fångar ur fängelset, ur fångenskapen. För den som sitter i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avguda bilder. Se, det jag förkunnade förut har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Jag låter er höra om dem innan de visar sig. Så lyder Herrens ord. Ja, som Jonas sa så har vi ju under adventstiden här tittat på ett par välkända avsnitt i Jesaja. Och idag har vi kommit till ytterligare ett. Det är det första av fyra så kallade tjänarsånger i Jesaja. I de här tjänarsångerna så beskrivs det ju en specifik messias gestalt. En figur liksom som ska komma och ska rädda folket, men han kommer också att lida, kommer vi att se i de här tjänarsångerna. Han omtalas som en kung och som befriare, men framför allt som en tjänare. Och i den sista av de här tjänarsångerna, det är ju Jesaja 53. Och det har vi ju hört Jona predika om. Är det sex olika predikningar här? Sju olika predikningar. Och den här texten passar så bra in i vad vi försöker göra under adventsveckorna, att titta i de här gamla skrifterna och försöka förstå vem det är som ska komma och varför. Förra veckan så såg vi ett tydligt mönster. Det fanns ett konkret problem och det fanns en given mänsklig lösning. Och så fanns det ett löfte från Gud som verkade vara någonting helt annat än det vi kunde tänka oss. Vi tittade på bakgrunden till Jesaja 11, det var ju predikotexten förra veckan. Och vi såg då att det var den judiske kungen Ahas som satt i kläm. I norr så hade Israel, ni vet Israel och Juda hade delat på sig. Och Israel hade gått ihop med Syrien och skulle liksom dra sig ner mot Juda för att utrota Juda. För att de var oroliga för Assyrien i öster. Så Ahas, han tänkte, okej, de kommer här och ska utrota mig. Då går jag till Assyrien och allierar mig med dem så att vi kan trycka till dem uppe i norr istället. Det var hans mänskliga lösning. Och då säger Gud, nej, du ska inte göra det. Du ska inte gå till Assyrien och ingå den här överenskommelsen. Och nu ska jag ge dig ett tecken. Ahas ville inte ha något tecken. Men Gud ville ge det ändå. Här kommer en garanti på att Gud ska beskydda sitt folk, att han inte ska överge sitt folk. Trots att de befann sig i den här omöjliga situationen mänskligt sett. Så vad var det för tecken? Det hörde vi förra veckan. Vad var det som Gud gav Ahas som garanti för att han aldrig skulle överge dem? Jo, en jungfru ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och det är ju ett märkligt tecken. Det är motsägelsefullt och det är gåtfullt. Det är omöjligt för en sån som Ahas att förstå. Och om vi dessutom lägger till, vi som har liksom historiens perspektiv, om vi dessutom lägger till att det här ska ske 720 år senare, så blir det ju ännu svårare att förstå. Vad har han för nytta av att jungfrun ska föda en son 720 år senare? Det är ju nu det händer, liksom. Eller hur? Här finns en lärdom för oss om vad det innebär att tro. Att tro på det vi inte ser. Att ta in det som vi faktiskt ser och förstå det i ljuset av Guds trofasthet och Guds allmakt och Guds godhet. Och förtrösta på att han inte bara vill det bästa för mig och inte bara kan leda mig rätt, utan också kommer att göra det. För min glädjes skull och för sin äras skull. Alltså, jag är ansatt här av två arméer som vill utrota mig. Men om 700 år så ska en jungfru föda en son som heter Gud med oss. Nu förstår jag ingenting om vad det innebär. Men när jag får se löftet förverkligat, när min tro blir synlig, så kommer det att krossa alla kategorier och det kommer att överskrida alla förväntningar. Det är lärdomen och det är mönstret. Så när vi nu tittar på de fyra första verserna i Jesaja 42, så ska vi se ungefär samma mönster. Bakgrunden är inte lika konkret. Det blir inte lika spännande predikan den här gången som förra veckan. Men om du hörde predikan förra veckan så kommer du känna igen mycket. För väldigt mycket kommer tillbaka här i Jesaja 42. Så först ska vi titta på problemet som föranleder löftet om den här tjänaren. Och därefter ska vi gå igenom texten och vi ska titta på tre motsägelsefulla beskrivningar av den här personen. Så det blir fyra punkter. Först problemet, det är folkets avguderi. Och därefter tjänaren som är en tyst kung, en läkande kung och till sist har jag kallat honom för en bruten segrare. Fyra punkter. Så för det första, problemet som föranleder löftet. För att få en känsla av vad som pågår här i texten så är det viktigt att lägga märke till det första ordet i den första versen. Det är ordet se. Och det är ett av alla de här mängder av litterära knep som gör Jesaja till ett sånt mästerverk. Bortsett från att det är Guds ord till oss. I kapitel 42, i vers 1, så är det omedelbara sammanhanget. Det är tredje gången som man använder det här ordet i det omedelbara sammanhanget. Första gången är i kapitel 41, alltså föregående kapitlet, vers 24. Men se, säger han, ni är mindre än noll. Ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd. Och han talar här om avgudar. Ni är mindre än noll. Ni är ingenting. Och vad åstadkommer ni? Ja, ingenting åstadkommer ingenting. Den som väljer er, den som förtröstar på er, han är avskyvärd. Han är en styggelse. Och nästa gång som samma ord återkommer är i vers 29, den sista versen i det 41 kapitlet. Se, de är alla förgängliga. Deras verk är ingenting. Deras avgudabilder är vind och tomhet. Så det är samma budskap här, en gång till. Han använder ordet se för att dra uppmärksamheten till det avguderi som fick breda ut sig i Guds folk. Och vi har ju talat en del om avguderi, inte minst när vi gick igenom Jona bok här under hösten. Det kan ju låta som att avguderi är ett problem som man hade under antiken när man byggde tempel och hade statyer och offeraltaren och sånt där. Men faktum är ju förstås att även om våra kulturella uttryck har förändrats så är ju människan densamma. Vi har precis samma problem med avguderi här och nu som de hade där och då. Och jag vågar nog påstå att samtliga som sitter här inne lever i en sorts ständig frestelse till avguderi. För avguderi handlar om förtröstan. Det handlar om hopp och identitet. Alla människor förtröstar på något. Identifierar sig med något. Och i Jeremia 9, ni behöver inte bädda dit, men där får vi en indikation om vad det kan handla om. Jeremia 9, 23-24. Ni har hört det förut. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Varken vishet eller styrka eller rikedom är någonting ont i sig självt. Tvärtom, det är goda gåvor som vi har ifrån Gud. Problemet är att när vår vishet eller vår styrka eller vår rikedom blir vår djupaste förtröstan, det blir vårt hopp och det blir vår identitet. Alltså när vi riktar vår förtröstan mot de här sakerna så blir vi avgudadyrkare. Vi hoppas på gåvorna snarare än gåvornas givare. Och det här är ju en frestelse som drabbar oss alla. En avgud behöver alltså inte vara något ont. Det kan mycket väl vara någonting gott i mitt liv som har trängt ut min förtröstan på Gud som har gett mig det. Och det är alltså det här Jesaja sätter ljuset på när han säger se, det är tomhet. Ni tror att det här är viktigt. Ni lägger all er kraft på er ekonomiska trygghet till exempel. Eller era mäktiga vänner. Men det är mindre än intet. Det åstadkommer ingenting. Det är avskyvärt, säger han ju till och med. Och sen i vers 29. Det är förgängligt. Ni blir lurade. Det ni jagar efter är ingenting. Det är vind, tomhet. Lägg märke här till här nu att bara för att det är någonting som vi alla är frestade av så är det ju ingen liten sak detta med avguderi. Det är någonting allvarligt. Vi får lära oss i Bibeln att anledningen till att Nordriket Israel utplånades var just avguderi. Så det är någonting allmänmänskligt men det får mycket allvarliga konsekvenser. Så vi har alltså två stycken se här. Två stycken, se ert löjliga avguderi, ert bedrägliga och tomma. Och sen säger han se en tredje gång. För att dra uppmärksamheten till Guds svar, Guds lösning på problemet. Han säger, se min tjänare. Och här måste vi känna kontrasten. Mänskligheten har fått komma till tals. Han har till och med bett avgudarna att föra sin talan. Och det har bara varit tomhet. Och nu är det Guds tur. Säger han. Se, min tjänare. Och nu ska vi alltså se hur Gud ska förse sitt folk med allt det här som de har hoppats att avgudarna ska ge dem. Här ställer han fram vårt djupaste hopp, vår djupaste förtröstan, vår djupaste identitet. Så nu då, i de tre återstående punkterna, så tittar vi på de fyra första verserna i kapitel 42. Och vi ska se de här tre motsägelsefulla beskrivningarna av den här personen som är svaret på allt. Så punkt nummer två. Guds tjänare är en tyst kung. Det står så här. Vers 1. Se min tjänare som jag stöder. Min utvalde som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa. Inte låta sin röst höras på gatan. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Det är någonting som en kung gör. Det är en kungs uppdrag. Och vi ska återkomma till vad det innebär. Men vi måste direkt lägga märke till att den här tjänaren är inte bara en tjänare. Han är en kung. Han utbreder rätten. Det finns ingen annan som gör det. Och samtidigt är han en tjänare. För det står att han inte ska skria eller ropa. Han ska inte låta sin röst höras på gatorna. Det innebär att han inte ska överrösta någon annan. Han kommer inte att framhäva sig själv. Han kommer inte att hävda sig. Han kommer inte att ge sig in i debatter. Och han kommer inte att försöka kontrollera den offentliga opinionen. Och det här är ju motsägelsefullt. Det är för att en kung som ska utbreda rätten bland folken måste ju, för att klara sitt uppdrag, i någon mån överrösta andra. Det förutsätter liksom ett maktutövande uppifrån. Ingen kung kan fullgöra sitt uppdrag utan att höras. Men här har vi en person som har en kungs uppdrag fast en tjänares tillvägagångssätt. Och vi ska till och med se att det är en tjänare som lider. Vi får en antydan om det redan här i den här tjänaresången i Jesaja. Men det kommer ju till full klarhet i det 53 kapitlet, i den sista sången. Han kommer att lida fruktansvärt. Han kommer att föraktas och överges. Han kommer att misshandlas och straffas och dödas. Men inte för någonting som han själv har gjort, utan för det som hans folk har gjort. Och samtidigt kommer han att vara tyst. Och samtidigt kommer han att utbreda rätten bland alla folk. Han kommer att upprätta en ny värld där allt är som det ska. Där det varken finns fiendskap eller lidande. Det är så mycket som pågår här på samma gång. Och det här är ju oerhört motsägelsefullt. Det går inte att få ihop. Det är svårt för oss att bortse, för vi är liksom fostrade med att förstå Kristus här. Men försök att sätta dig in i en tid innan Kristus har kommit. Och känn hur konstig den här texten är. Det går inte att få ihop det här. Och hur svarar det på problemet? Om jag nu är pressad på jobbet och jag offrar allt jag har. Jag offrar min tid och jag offrar min fru och jag offrar mina barn. För att få den här bekräftelsen som jag längtar efter så desperat. Så att jag vet att jag betyder någonting. Om problemet är mitt avguderi. Hur är det här ett svar? Det ska komma en tyst kung. Om problemet är mitt avguderi så vill jag väl ha en kung som liksom sveper in och jagar bort alla mina konkurrenter, alla mina fiender. Som löser situationen, inte sant? Det är det jag vill ha. Vad är det för hjälp att ha en kung som är tyst? Om problemet är att min familj faller samman, hela min identitet, hela min trygghet faller samman tillsammans med min familj. Då behöver jag väl någon som fixar problemet åt mig. Någon som går till mina upproriska barn och säger, nu får ni skärpa till er. Hur är det här en hjälp? Vi får återkomma till det. När Jesus dyker upp vid Jordanfloden medan Johannes står och döper. Och när Jesus går ner i vattnet och blir döpt av Johannes så öppnar sig himlen. Och den helige ande sänks ner i form av en duva. Och från himlen så hördes en röst som sa, du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Den första halvan, det är Gud som talar. Och i den första halvan av det som Gud säger, det är ett citat från psalm 2. Det är en psalm som talar om Messias kungen. Han, liksom den stora höga kungen som kommer och ska krossa hedna folken med järnspira. Han är inte ofarlig, vänner. Psalmisten säger, ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blåsa upp. Det är psalm 2. Det andra halvan av det som Gud säger är ju ett citat ifrån texten här, Jesaja 42, vers 1. Han där jag har min glädje. Och anden som sänker sig ner är ju en konkret uppfyllelse av Jesaja 42:1. Jag har sänt min ande över honom. Det är liksom ordagrant. När Jesus döps så säger Gud alltså att denna starka och farliga Messias kung och den lidande tjänaren är samma person, och det är Jesus. I honom förenas alla de här motsatserna. Han överträffar alla våra förväntningar. Men han svarar inte på några av våra frågor på det sätt som vi skulle tro. Han är den högste. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är den första och den sista. Och han är den som ska döma alla folk med järnspira. Han är allhärskaren som Johannes älskar att kalla honom där i Uppenbarelseboken. Han är den som trampar Guds vredes vinpress. Och samtidigt är han Guds lamm. Ni vet, han som tar på sig alla våra mörkaste hemligheter. Han som tar på sig vårt sjukliga missbruk och våra sjukdomar och vår smuts, och han som bär dem i vårt ställe. Båda de här motsatserna förenas i honom. Och det är så vi måste lära känna honom. Han är både lejonet och lammet på samma gång. Och om vi försöker sudda ut den ena så har vi liksom plattat ut honom. Då har vi skapat en avgud, kanske i vår egen avbild. För han är båda. Han är kung, men han är tyst. Vi går vidare till den tredje punkten. Han är en läkande kung. Vers 3. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Bilden här alltså är ju av någonting som är på väg att dö. Ett strå som är brutet. Det kommer aldrig att producera någon frukt. Mänskligt sett är det värdelöst. En tynande veke. Det är inget att ha. Jag tror att en tynande veke är själva sinnebilden av svaghet. Men han släcker inte den tynande veken. För han är en läkare. Det står om honom i psalm 147, vers 3. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Och han förbinder deras sår. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Och han förbinder deras sår. I Jesaja 61. Ni vet, Jesus kommer till Nasarets synagoga. Han öppnar Jesaja-rullen och han läser de första verserna i Jesaja 61. Och där står det samma sak. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och han förbinder deras sår. Och Jesus säger, det handlar om mig. Richard Baxter var en puritansk brittisk pastor och författare på 1600-talet. Han skrev en bok om depression. Han kallar det för melankoli. Och där bearbetar han den här frågan med otrolig pastoral känslighet. Han frågar sig, vilka övergripande skäl finns det till depression? Och han räknar upp 4 olika. För det första sa han att depressionen orsakas av fysiska faktorer. Och i så fall så blir ju behandlingen medicin, eller mat, eller vila. För det andra, säger han, så kan det ha känslomässiga orsaker. Man kan vara nedslagen känslomässigt. Och då behöver man kärlek, uppmuntran eller stöd. Det här är ju en bok som är 800-900 sidor lång. Så jag förenklar ganska kraftigt här. För det tredje så kan depressionen ha moraliska orsaker. Man kanske känner sig skyldig för någonting. Och då behöver man omvändelse och förlåtelse och försoning. Så det kan ha en fysisk orsak, en känslomässig orsak, en moralisk orsak. Eller för det fjärde, en andlig, en demonisk orsak. Att det finns en andevärld som vill mig illa och som gör som skapar obalanser. Och troligtvis säger han ju vidare då att det finns ju de här 4 är ofta sammanflätade på olika sätt förstås. Och det här kanske låter som vanligt sunt förnuft. Men faktum är att det är nästan omöjligt att finna den här balansen någonstans. Om det finns en pastor eller en själavårdare som kan urskilja och arbeta med de här 4 nivåerna, så är det någonting ytterst ovanligt och dyrbart. Därför att det är så lätt att falla in i en av 2 villfarelser. Många kristna tillskriver alla sina problem till djävulen. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag har sett det på nära håll. Om du har problem med vredesutbrott som du inte kan behärska, så är det Satans fel. Som om det inte spelar någon roll vilken miljö jag har uppfostrats i eller hur miljön påverkar mig just nu. Eller kan det helt enkelt vara så att vredesutbrotten har en tendens att komma efter att jag har missat en måltid eller sovit dåligt? Eller är du arg för att du vägrar förlåta någon? Att det är en moralisk fråga? Eller kanske är det en andlig fråga? Jag menar en moralisk fråga snarare än en andlig fråga. Det var ju där vi började. Så å ena sidan så har vi kristna som blir en sorts magiker. Som kallar sig kristna. Alltså djävulen och det är svaret på allt. Å andra sidan så har vi kristna som blir materialister. Som bara vill prata om mediciner och tankemönster. Och djävulen är lika glad för båda de här villfarelserna. Därför att de förenklar ondskans komplexitet och gör oss blinda för de lister och metoder som djävulen använder i den andliga kampen. Och anledningen till att jag nämner allt det här är ju att fel terapi kommer att knäcka det brutna strået. Om någon kommer till mig och har ett problem som i grunden är moraliskt och jag säger att du behöver motionera, så kommer jag bara att förvärra problemet. Men om någon kommer till mig med ett problem som är fysiskt och jag säger du måste omvända dig, så kommer jag ju också att leda den här personen fel. Poängen är att denne Herrens tjänare är den främste av alla läkare. Han vet precis vad problemet är och han vet precis hur han ska hantera det. Han krossar inte det brutna strået. För han är oändlig i sin vishet. Han säger till dem, hör här, han säger till de självtillräckliga fariseerna: ni är Satans avkomma. Jesus säger ju så. Han har den sidan. Huggormsyngel. Vitkalkade gravar. Men de som kommer till honom och som är fattiga i anden, han har hur mycket tålamod, hur mycket medlidande som helst. I Matteus 11 så ropar han verop över de städer där han har varit undervisat och gjort kraftgärningar. Men de har inte omvänt sig. Och han säger, ve er, ni är på väg till helvetet. Sodom kommer att få det lindrigare på domens dag än Kapernaum. Och två stycken senare i samma kapitel så ropar han, kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Det är ju ett underbart löfte vi har här i texten. Han ska inte krossa det knäckta strået. Han ska inte släcka den tynande veken. För han är den främste av alla läkare. Och sen kommer det igen i den tredje versen. Han ska i trofasthet utbreda rätten. I de här fyra verserna så står det tre gånger att han ska utbreda rätten. Det verkar väldigt viktigt. Det är liksom en kungs uppdrag och det är tätt förknippat med den här herrens tjänare. Han ska utbreda rätten. Det finns olika sorters rättvisa. Dels så har vi en straffande rättvisa. Vi straffar lagöverträdare, brott och straff. Och det ryms inom det hebreiska ordet här, mishpat. Men det finns också en innebörd som är mycket mer generell. Det syftar kanske mer till den sortens samhälle där den straffande rättvisan inte är nödvändig eftersom allting står i rätt förhållande till varandra. Det finns inget behov av straff. Därför att vi har brett ut rätten. Allting fungerar. Så det finns en tvetydighet här. Det är utan tvekan ett löfte till de som inte har särskilt mycket inflytande i världen. Det är ett löfte till de som är utsatta för orättvisor av olika slag. Det är ett löfte om att rättvisa ska skipas. Förbrytarna ska straffas. Men det finns också ett större hopp. Om en tillvaro som går tillbaka till själva paradiset. Och vi såg ju samma sak när vi tittade på Jesaja 11 i förra veckan. Det står ju så här i Jesaja 11, vers 6. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligger bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Det är en sorts paradisbild här. Så vad betyder det här för oss här och nu? Ett brutet strå ska han inte krossa och han ska utbreda rätten i trofasthet. Det finns jättemycket att säga. Jag satt och funderade på det här och kom att tänka på Paulus ord i Romarbrevet 12, vers 19. Han säger, hämnas inte mina älskade. Utan ge rum för Guds vrede. Det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Han ska utbreda rätten, Herrens tjänare ska utbreda rätten. Och vi har ju precis talat om att han är oändlig i sin vishet. Han vet precis vad som behövs. Att inte hämnas är att avstå från att ta saker i egna händer. Att förtrösta på att Gud fortfarande har kontroll. Och att Gud kommer att få sista ordet. Att inte hämnas innebär att backa ett steg. Och försöka se sitt liv ur ett längre tidsperspektiv kanske. Än det som verkar så viktigt här och nu. Att mitt i den egna besvikelsen också inse sina egna begränsningar. Jag vet inte allt. Jag förstår inte varför den här personen har gjort som han har gjort. Det kanske finns skäl. Och sen finns det förstås tillfällen när det är viktigt att säga ifrån. När det pågår liksom exploatering och förtryck och sånt. Men det kan vi ta en annan gång. Här får vi förhålla oss till löftet att Herrens tjänare, som också är en läkare, också är en kung som i trofasthet ska utbreda rätten. Så han är en tyst kung. Och han är en läkande kung. Och nu går vi in i den sista punkten som jag kallar för en bruten segrare. Den fjärde versen. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Det finns flera paralleller mellan den här versen och den föregående. Båda hänvisar ju till att han ska utbreda rätten. Och precis innan så ramas de in av samma verb, att brytas. Ser ni det? Ett brutet står i början på vers 3. Han ska inte försvagas eller brytas. Där finns en liten enhet. Och innanför inramningen att brytas så är det två hebreiska ord som är helt snarlika. När jag, som inte är 100% på hebreiskan, läste de här orden så tänkte jag att det var samma ord. För de är så lika. Och de har väldigt lika innebörd också. Att släcka i vers 3 och försvaga i vers 4. Så vi har bryta, släcka, försvaga, bryta. I en enhet. Så i vers 3 handlar det om att tjänaren inte ska krossa den som är bruten. Han ska inte krossa den som är bruten. Men i vers 4, han kommer att brytas. Fast först efter att han har grundat rätten på jorden. Hänger ni med här? Poängen är att Herrens tjänare kommer att uppleva samma saker. Han kommer att brytas. Han kommer att krossas. Han kommer att släckas. Men det kommer inte att hindra honom från att utbreda rätten på jorden. Om vi tittar på den fjärde tjänarsången i Jesaja 53 som Jona har predikat utifrån, så har vi den här otroliga femte versen. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Alla försök att beskriva hur stort det här är, det är bara fånigt. Det är oerhört. Jesus Kristus tog den straffande rättvisan. Han tog det straff som vi har gjort oss förtjänta av, så att han skulle kunna utbreda rätten. Så att han skulle kunna grunda det här paradisiska samhället utan att förinta oss som är förbrytarna. Han krossar inte oss som är brutna, men själv blev han bruten och krossad för vår skull. Han tog straffet på sig och han tillfredsställde alla krav på rättvisa, så att vi som ständigt förbryter oss mot varandra och mot Gud kan få tillträde till det här paradisiska riket. Men det stannar ju inte där. Istället för att straffa oss, eller så här, istället för att avstå från att straffa oss. Vi har just hört att han tog straffet i vårt ställe. Så Gud avstår från att straffa oss. Men han gör inte bara det. Han låter också sin ande, Gud låter sin ande sänkas ner över oss. Precis som han gjorde över sin son när Jesus döptes. Romarbrevet 8:15 säger att Gud har gett oss barnaskapets ande. Anden som vittnar om att vi är Guds barn. Det är inte bara så att Gud avstår från att straffa oss. När vi förenas med Kristus genom tron, så är det som att Fadern ser oss i Kristus och säger: du är min älskade son, min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Och han gläds över dig som om du har gjort allt som hans son har gjort. Så jag ska avsluta. Men vad ska vi säga nu då? Om vi kommer tillbaka till frågan: hur är det här en hjälp mot vårt avguderi? Alltså, på ett sätt så är det ju ett mysterium. Det var ett mysterium för en pressad, otroende kung på 700-talet innan Kristus, som fick höra att det ska födas, att en jungfru ska föda en son. Det går inte ihop. Men vi har ju sett löftet förverkligat, inte sant? Vi förstår vad sonen betyder. I Kristus så har vi fått tecken efter tecken, och vi har sett hur Guds trofasthet och Guds vishet och Guds nåd och Guds sanning och Guds härlighet har blivit kött och blod. Gud menar allvar. Jesus är verkligen svaret på alla våra problem. Han är både ett lejon och ett lamm. Vi är ständigt frestade att leva i avguderi, men vår djupaste identitet, vår djupaste förtröstan och vårt djupaste hopp finns i Kristus. Det är ett mysterium. Trons mysterium. Han är vår glädje. Han är vår styrka. Han är vår vishet. Han är vår lön. Så vänner, låt oss släppa alla våra ambitioner att klara oss själva och istället falla i hans läkande armar. För det finns ingen som helar och som upprättar som han. Otroende kung på 700-talet innan Kristus, som fick höra att det ska födas, att en jungfru ska föda en son. Det går inte ihop. Men vi har ju sett löftet förverkligat, inte sant? Vi förstår vad sonen betyder. I Kristus så har vi fått tecken efter tecken, och vi har sett hur Guds trofasthet och Guds vishet och Guds nåd och Guds sanning och Guds härlighet har blivit kött och blod. Gud menar allvar. Jesus är verkligen svaret på alla våra problem. Han är både ett lejon och ett lamm. Vi är ständigt frestade att leva i avguderi, men vår djupaste identitet, vår djupaste förtröstan och vårt djupaste hopp finns i Kristus. Det är ett mysterium. Trons mysterium. Han är vår glädje. Han är vår styrka. Han är vår vishet. Han är vår lön. Så vänner, låt oss släppa alla våra ambitioner att klara oss själva och istället falla i hans läkande armar. För det finns ingen som helar och som upprättar som han.